uppvaktade av svenska folket. Så att du kanske inte... Det är ju många som gillar kärnkraft och tänker att det är en bra satsning.
Ja, men om man frågar svenskarna idag så tror jag det är mindre än 50% som vill ha en kärnkraft.
Ja, jag har ingen kontrollsiffror.
Nej, jag har hört siffror på det där och det är mindre.
Elsie Mantenfors, tack så mycket för att du ringde till programmet.
Okej.
Okay, tack. Hej. Tack.
Hej.
Ring P1 börjar ta slut och också för den här veckan. Nu har ju Erik Blix sänt de mesta dagarna. Men jag har förstått att det har varit mycket diskussioner om sommartid och färgen svart. Och idag har vi pratat om miljön och barnafödande och... vad mer? Ja, men sommartid fick vi med även lite det den här veckan. Nu är det ju nu i helgen, det blir sommartid. Så den diskussionen kanske fortsätter nästa vecka. Vem vet? Producent gjorde var Susanne Lin, digital redaktör Erika Libeck Lindahl, tekniker Peter Lindqvist, i telefonslussen svarade Julia Hansson och Agathe Brenner. Ring P1 är tillbaka på måndag, då från Umeå med Steffen Renklint. Jag heter Emma Rasper och säger tack för idag.
Först ekot om det kraftiga jordskalvet med magnituden 7,7 som inträffade i Myanmar tidigare under morgonen, och skalvet har känts i flera länder i Sydostasien. Mikael Larsson från Göteborg kände av skalvet när han satt på en restaurang i Bangkok.
Det började ju skaka rejält. Det tog väl en 10 sekunder innan folk förstod vad det var. Jag tror att folk var lite chockade och sådär, och sen evakuerade alla ut och sprang ut.
Mikael Larsson till P4 Göteborg. Men nu är vår korrespondent i Asien, i Manila i Filippinerna just nu, Axel Kronholm. Vad vet du om omfattningen av jordskalvet just nu?
Det ser ut som att det är en ganska stor omfattning, inte minst i Myanmar. Där dröjer fortfarande någon bekräftelse om uppgifter, men det beror också på att det är dåliga kommunikationer och det är svårt att nå fram till alla drabbade områden. Men det börjar komma uppgifter från civilsamhälle om dödsfall, och vi ser också videor som sprids på väldigt många raserade byggnader. Men också i Thailand har det ju känts, som vi har konstaterat, och där finns det nu initiala uppgifter på att ett 50-tal skadade har kommit in till sjukhus. Och premiärministern höll nyligen ett tal där hon varnade för att det finns en risk för fler efterskalv. Och hon sa också att man förbereder sjukhus för att ta emot folk, och bland annat skolor har skickat hem eleverna för dagen.
Och du sa, vet man någonting om antalet döda eller skadade? Lite kort.
Nej, det är fortfarande ett väldigt tidigt läge, och det, särskilt när det gäller Myanmar, är det svårt att få en bild just nu.
Säger vår korrespondent Axel Kronholm med direkt från Manila. Morgonens jordskalv i Sydostasien med epicentrum i Myanmar kan få mycket allvarliga konsekvenser, säger Björn Lund som universitetslektor i seismologi vid Uppsala universitet.
För det första är det en väldigt stor jordbävning, och vi har inte fler än kanske 2-3 skalv av den här storleken per år runt om i världen. Och sen inträffar den ju på land och i ett väldigt tättbebyggt område. Och magnituden 7,7, det är ju samma storleksordning som jordbävningen i Turkiet för 2 år sedan som hade magnitud 7,8. Så att det här ser tyvärr väldigt allvarligt ut.
Vad pratar vi för konsekvenser?
Ja, det kommer ju förmodligen att vara stora skador på byggnader och infrastruktur, och det är stor risk att det blir ganska många omkomna också.
Säger seismolog Björn Lund vid Uppsala universitet, och reporter här var Emil Rundlund. Ja, vi håller just nu koll på utvecklingen i Sydostasien med det stora jordskalvet. Vi hör om det i appen Sveriges Radio Play och i kommande sändningar. Ekot, Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Under väldigt lång tid har det livslånga monogama äktenskapet varit en stark norm. Senaste århundradet har det i västvärlden ersatts med att man lever med en partner åt gången, men man kan ha flera monogama relationer i livet. Och senaste decennierna har andra relationsformer blivit mer och mer accepterade. Begreppen är många och formerna ännu fler. Ibland handlar det om att ha sex med fler än den man är tillsammans med, och ibland är man tillsammans med fler än en åt gången. I dagens program ska vi prata om vad som lockar och skrämmer med andra relationsformer än monogamin. Hur vet man om man behöver fler partners i sängen eller i livet? Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och idag har vi Sara Edström, konstnär som lever ett flersamt liv, och sexologen och psykologen Tanja Suhinina som gäster. Ja, välkommen Sara Edström.
Tack så mycket.
Du levde ett monogamt äktenskap och skaffade barn och levde så i 20 år innan ni separerade. Vad hände efter det?
Ja, det är klart att det hände väl den vanliga klassiska, liksom någon sorts medelålderskris. Men också så kände jag liksom att det hände att jag blev väldigt medveten om vilka normer som fanns på hur man skulle bete sig som medelålderskvinna. Och jag kände liksom att det kändes på något vis orättvist. Jag kände, varför ska jag på något vis... För det handlar ju om det, att skämmas lite för sin ålder, skämmas för liksom, om man liksom, pratar för mycket, tar för stor plats. Eller liksom, man har så mycket sådana bilder av att man kan bli som, lite förlöjligad eller som någon sorts patetisk klimakteriekärring, helt enkelt. Mm. Och då blev jag så här, till slut blev jag lite förbannad, tänkt att nej, min sann, så här, det vill inte jag låta styra mig. Jag vill känna mig fri. Jag vill också inte att de här normerna kring hur en normativ kropp ska se ut, att det här, att det är liksom bara den smala unga kroppen som ska anses vara vacker och liksom som ska få ta plats. Jag ville inte det. Så då tänkte jag att vem ska ändra på det här? Jo, det måste jag ju göra själv. Så jag kände att jag var tvungen att liksom, ta tjuren vid hornen och känna att jag vill ha mer roligt i livet innan jag dör. Och då blev det att jag... Alltså, det är ju också en sån himla klisché, men det blev att det handlade så mycket just om kroppen och hur man ser ut och att man ska liksom skämmas över sin degiga mage och allt det där. Då tänkte jag, vad fasiken, jag måste våga börja någonstans.
Mm.
Och då började med det som jag brukar kalla Tinder-terapi. Då började helt enkelt våga. Efter alla dessa, alltså jag har ju levt monogamt hela mitt liv. Våga träffa andra. Och då faktiskt också, den första faktiskt jag träffade var en kvinna. Så då, det var också en sån här grej. Jag har väl aldrig tänkt så mycket på det, min sexualitet på det viset. För att jag har ju levt monogamt. Så jag har ju inte liksom tittat på vare sig andra män eller andra kvinnor. Nu var det plötsligt, det spelade liksom inte så stor roll om det var en man eller en kvinna på det viset, utan det var liksom bara, här plötsligt uppstod det en attraktion och en spänning, och så då blev det en kvinna. Och så märkte jag sen att jag behövde inte alls skämmas, utan det var liksom fritt, roligt. Jag kände mig glad och ja, tillfreds.
Och de här tankarna och känslorna, vart tar de dig vidare sen?
Det som är, tycker jag, det var ju det här. Ta ett litet steg utanför normen. I Norrbotten, jag bor i Luleå. Då bara plötsligt, här utanför fanns det en, liksom en parallell verklighet. En parallell verklighet. Plötsligt så såg jag att det är mycket vanligare än man ser på ytan att leva alternativt. Och då där finns alla möjliga sorters communities. Men det som intresserade mig kanske mest, det var ju det här, de som är mer liksom mer vana att prata om just normer, och då relationsnormer eller könsnormer eller det här ifrågasättande som är lite mer queer. Det tyckte jag var så intressant, för där finns det liksom också en vana att prata om saker och vrida och vända. Sen har jag ju också haft erfarenhet av det traditionella swingerslivet. Där tycker jag det är lite mera heteronormativt och kanske inte så mycket, där är det lite mer party bara.
Ja, men det där swingerslivet du pratar om, alltså hur kom du in i det? Vad var det som drev dig ditåt?
Ja, alltså det var ju när jag väl kände mig så här trygg och säker, och jag tyckte det var himla roligt. Roligt att träffa nya människor, roligt att ha sex, roligt liksom att bejaka liksom allt det som var så spännande i det. Och då blev det som, då var jag med om en första trekant, och sen så träffade jag folk, och sen så var det någon som sa, vill du vara med på det här? Och så, ja, du vet, som jag sa, när man tar ett steg utanför normen, så då öppnar det sig en ny värld, och där finns det allt möjligt. Mm. Där finns det även de som naturligtvis söker sig till den här sexpositiva världen av fula anledningar.
Ja, men kan du beskriva den kulturen du mötte där då?
Ja, på ett sätt, liksom, när jag då tycker det var roligt att träffa folk och så här, då har jag ju sökt mer tillfälliga sexuella kontakter till exempel. Och då, där, i de världarna, liksom, på de plattformarna, då, där finns ju även de som inte har så goda intentioner. Och då, de träffar inte jag. För att de som skriver till mig väldigt plumpt, eller du vet, jag bara sån här... skicka dick pics. Alltså de är jag ju inte intresserad av. Men jag blev ganska chockad först av hur enormt mycket mer sånt. Ja, det är ju de männens skitbeteende liksom. Misogynt och så. Och väldigt också, ja, porrskadat och obehagligt. Det möter man också där. Men jag tror att mina första upplevelser var så pass positiva. Så jag var inte... Ja, det var en väldigt bra start. Och sen så, men sen får man ju sålla.
Mm. Ja, men jag tänkte just att du beskrev lite grann av en negativ sida inne i den kulturen, bubblan, världen. Men vad var det som ändå då gjorde att du vill gå vidare och utforska mer?
Ja, men det var ju dels att jag träffar väldigt trevliga, bra, roliga människor. Jag träffar människor som också... har funderat över sig själva. Vem vill jag vara? Hur vill jag leva? Som inte bara automatiskt följer i normen. Och då har det att göra med olika normer, men bland annat tvåsamhetsnormen. Och det finner jag så intressant att liksom skärskåda sina bevekelsegrunder och liksom vad man utforskar och göra det. Också tycker jag det är just den här dialogen med sin partner. För många, även när jag själv utforskar det som solo, då träffar jag ju väldigt många par. Och jag tyckte det var så inspirerande att träffa par som klarar av den här dialogen, klarar av att hantera svartsjuka och hantera alla möjliga, också helt vanliga, vardagliga saker, logistikplanering med fler än en partner. Det är ganska intressant och inspirerande. Så jag tyckte jag träffade så mycket. Jag fick så mycket positivt. Så det är klart att ja, då, i perioder så orkar man ju inte... med de här, den negativa sidan, och då kanske man liksom har vilat i att jag har några fasta partners som, då behöver jag inte befatta mig med den sidan, men jag vet att den finns där, och det, ja, det speglar ju det patriarkat som vi lever i och liksom den toxiska maskuliniteten som frodas på vissa håll.
Men jag tänker, ditt utforskande där, på vilket sätt skiljer det sig från att liksom dejta runt efter att man har separerat? Hur skulle du förklara?
Nej, men jag tänker att min bevekelsegrund var just att jag tyckte det var så intressant med den flersamma livsstilen.
Och vad är det som är så intressant i den?
Ja, därför att den tillåter liksom, den tillåter en större bredd av känslor. Och då tänker jag, det här handlar inte bara om vare sig romantiska partners eller sexuella partners, utan det handlar om hur man förhåller sig till vänskap och relationer överhuvudtaget. Liksom. Varför ska man per automatik, alla klättra på den traditionella relationstrappan, man ska liksom dejta, sen ska man nu, och sen ska man, och så har det en viss gång utan att man nästan tänker efter. Och jag tyckte det där var inspirerande att tänka att ja, jag kan göra vad jag vill. Och det tror jag i och för sig, det känner jag att det är lättare att göra när man är då, som jag var då, 50 år. För då har jag lärt känna mig själv, jag har också gjort det monogama, jag har skaffat barn och liksom gjort det där. Så jag kände mig väl kanske liksom, jag vet inte, jag vet att naturligtvis många unga människor också lever flersamt, men för mig kändes det tryggt att att göra det i den ålder som jag var.
Mm. Och det här att leva flersamt då, vad betyder det för dig? Vad innebär det?
Ja, alltså jag har ju hållit på här och försöka lära känna de här begreppen. Allting var nytt för mig. Jag kunde ingenting. Och då tänkte jag trodde, liksom, jag tänkte så att polyamorös eller polyamori var liksom någon sorts paraplybegrepp. Men sen ju mer jag tänkte så tänkte jag att jag har inte såna typer av romantiska relationer på ett sätt med dem jag träffar. Utan det var mer på ett annat sätt som kanske var mer... alltså det är ju mer, handlar mer om sex, men det handlar verkligen inte bara om det. Och då kände jag mig inte hemma i det begreppet, att jag kallar mig inte polyamorös. Men då tycker jag flersam, det låter liksom lite trevligt.
Ja.
Mm. Det låter liksom lite generöst på något sätt. Mm. Här, det är, ja. Ja.
Men vi ska komma in på de här olika begreppen. Det här är förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark, och vi pratar om att leva icke-monogamt och hur man tar reda på om det är något för en själv. Och jag säger välkommen Tanja Sohinina.
Tack så mycket.
Du är psykolog och sexolog och har skrivit boken Du med flera om att leva flersamt. Vad kan det vara för anledningar som gör att en del söker andra relationsformer än monogami?
Gud, det kan finnas jättemånga såklart. Men jag tänker en viktig sak, eller ett sätt att komma in i det här är att träffa någon som redan är flersam. Det sprider sig liksom på det sättet att man... kanske inte ens tänkt tanken och så träffar man någon härlig och så har den en partner, men det är inte ett problem. Och då kommer man in det på det sättet och sen kan man upptäcka att det här funkade jättedåligt. Och man kan upptäcka att det här funkade helt okej, men det är inget som man måste ha i sitt liv. Och vissa inser att det här är det bästa som finns.
Ja, och om vi ska försöka reda ut de här begreppen lite grann, vad är att leva flersamt som du ser det?
Okej, men ska vi köra liksom hela alfabetet? Nej, men jag tycker vi kan ta de vanliga i alla fall.
Ja.
Jag tänker swingers som flersamhet till exempel, det är väl det här framförallt att man har sex med andra och då som gemensam hobby för någon sorts par då för det mesta. Man kan ha swinger på egen hand, men som flersamhet så är det mer att man är väldigt tydligt ett par men kan ha sex med andra, men det är ett gemensamt projekt. Öppet förhållande är att det finns ett tydligt par som är liksom paret som sätter lite gränser för hur andra relationer kan utvecklas. Men man kan ha egna relationer eller sexpartners på andra håll. Men då är de liksom inte förhållanden riktigt, utan det är något lite lättare, kanske en älskare eller one night stand eller liksom en KK eller sådär. Och sen polyamorös, som ni pratade om innan, det är att kunna ha flera förhållanden. Så att man kanske har två pojkvänner eller en man och en flickvän eller något sådär.
Mm, och då är det mer emotionellt kopplat också?
Emotionellt, men det kan ju också vara, alltså KK ska man ju tycka väldigt mycket om till exempel. Så det är väl också framförallt det commitment-biten och det kanske också är mer socialt utåt en relation att man förväntar sig att ens partner blir medbjuden på saker. Jag tänker i parrelationer, det är verkligen väldigt liten del på något sätt som är sex och känslor. Det är också väldigt mycket annat kring det. Mm. Åka på semester, planera livet, gå på fest ihop. Och det är den biten som kanske blir mer påtaglig med polyamorösa.
Mm. Och sen ett lite nytt begrepp för mig i alla fall. Relationsanarki. Vad är det?
Ja, och det här är, något vi kan vara stolta över. Det är ett svenskt begrepp som spridit sig över hela världen. Och jag skulle säga att relationsanarki är ett lite mer queert sätt att förhålla sig till relationer överlag. För att om vi kollar på det jag beskrivit förut, så dansar man ju fortfarande någon sorts ringdans kring hur man har sina partnerrelationer. Allt handlar om partnerrelationer, det är det man definierar sig efter. Hur man har dem exklusivt, inte exklusivt och sådär. Medan relationsanarki handlar mer om att alla relationer är individuella. Och just det här, partnerrelationen inte behöver ha den typen av särställning. Jag tycker att ett exempel hur man liksom skulle kunna skilja på det här är att man säger, du blir bjuden till ett bröllop och det står +1 på kortet liksom, jättevanligt, Och någon som kanske är mer sån där polyamorös, så här hardcore polyamorös, har två partners eller flera partners, skulle kunna till exempel ta illa upp för att jag har tre partners, ska jag välja eller vad händer liksom. Mm. Medan någon som är relationsanarkist skulle snarare kanske tänka, okej, jag får ta med mig en person, vem skulle passa på det här bröllopet, vem är rätt person att ta med sig, är det någon jag ligger med, är det min bästis sen jag var tre, är det någon som känner paret, är det någon nära vän som är singel och behöver lite underhållning. Mm. Så man tänker mer liksom situationellt utifrån det och håller inte riktigt på med det här att ens relationsstil ska definieras av hur man gör med just partnerrelation, utan tänker lite bredare.
Mm. Men om jag frågar dig så här då, alltså, vad är de vanligaste frågorna du får om att leva icke-monogamt?
Blir man inte svartsjuk?
Ja.
Okej, såklart. Och svaret där är väl förstås, ja, det kan man. Men det är som att så här, du är förälder, men kan man inte bli arg? Ja, det kan man. Det är liksom, man kan få känslor, det är normalt. Och i flersam kontext så behöver man på ett sätt hantera svartsjuka oftare, kanske. Men på ett annat sätt så triggas det annorlunda ibland. För att för många så triggas inte riktigt svartsjukan om det inte finns en risk att förlora någon. Mm. Om man vet att så här, det här är nya flörten på jobbet, en ny flört på jobbet, men vi har vår grej och den är stabil, då är det många som faktiskt inte riktigt känner svartsjuka på det sättet de hade gjort sig i monogam kontext.
Mm.
Och sen såklart, om man kan prata om det, om svartsjuka är en ganska förbjuden känsla liksom. Kan man prata om det, kan man prata om det med sin partner, kan man säga, nu blev jag lite sotisk, kan jag få lite trygghet liksom.
Mm.
Så blir det ofta mycket, mycket lättare att hantera. En sak som många inte är beredda på, tycker jag, är avundsjukan.
Okay.
Alltså mer att man kanske öppnar upp och ens... Och då tar vi ett klassiskt monogamt par som öppnar upp liksom och ska dejta lite och går ut på Hinge och sådär. Och då är det så att en kanske omedelbart träffar någon ny fantastisk människa och går på jätteroliga dejter och det är jättehärligt. Medan den andra liksom kämpar med att få ens en swipe. Och då kan det kanske inte ens handla om svartsjuka där, utan man bara, visst, liksom, man vill ha samma sak.
Ja.
Och det tycker jag folk ofta inte är beredda på riktigt.
Nej, jag förstår. Men, och det där är det som kan vara lite utmanande. Men om jag vänder på det och frågar, vad tror du lockar en del med att gå in i en annan livsstil?
För många så är det bara ofta ganska konkret också, att man inser plötsligt att det finns flera personer och man vill inte välja. Så man hamnar i en väldigt tydlig valsituation och inser någonstans att vänta lite, jag behöver inte om jag inte vill. Jag kan ha allt, liksom. Det kan vara det kan vara sexuell variation. Det kan också vara liksom relationell variation, att man vill vara sig själv på olika sätt och man tycker om sig själv med en person, men man har också sidor som inte kommer fram där och så kan komma fram med någon annan.
Mm.
För många är det liksom, jag tänker att det är lite av en klyscha, men det finns en sanning i att personer med ADHD är överrepresenterade. Och där tänker jag att som själv ADHD-bärare så är det väldigt skönt att ens impulsivitet inte behöver vara ett stort problem.
Okay.
Utan till och med kanske en tillgång då.
Mm.
Att man inte behöver gå och liksom ständigt oroa sig att råka göra någonting väldigt impulsivt som man sen ångrar, utan man kan vända det till att man gör någonting och så gjorde man det och så var det kul liksom. Så det kan också vara en gång, men variation är det för många, eller att det finns någon grej som saknas i en relation, och det behöver inte vara sex, det kan vara emotionell kontakt, intellektuell kontakt, hur mycket man vill resa, och så kan man komplettera liksom hur det blir.
Men hur skulle jag kunna ta reda på om det här icke-monogama eller flersamma är ett sätt som skulle kunna passa mig? Vad behöver jag ta reda på liksom?
Åh gud, det är förstås en jättestor fråga, inte minst för att folk har ju, du sa i början att liksom, för vad är eller normen livslånga monogama äktenskap, men alla som någonsin släktforskat eller läst en bok från 1800-talet eller läst någon biografi, man vet ju att folk inte levde så.
Nej, precis.
Så jag tänker att man måste nog öppna upp för att det är ganska många som är någonstans i en gråzon i alla fall, där man skulle kunna någon gång i livet liksom faktiskt funka väldigt bra i flersamhet. Och då tänker jag, en första fråga är väl framförallt, alltså, vill du?
Ja.
Är det något som lockar? Och det är väl egentligen det enda som är viktigt. Om det finns något som man känner låter väldigt kul med det här, eller låter intressant, eller utvecklande, eller lockande, ja, men då är det väl kanske värt att testa. Eller i alla fall liksom överväga lite mer vad det skulle betyda för en.
Ja.
Jag tänker också såklart förmåga att känna starka känslor för flera kan vara väldigt användbar. Om man vill ha lite mer så här polyamoröst upplägg. Men om man vill ha lite mindre, mer sån där swinger eller öppet förhållande, då är det kanske tvärtom bra att tänka på, kan du ha sex utan känslor?
Just
eller
det.
Utan liksom romantiska känslor. Jag tänker de allra flesta vill ju tycka om folk man ligger med. Liksom.
Ja, men det är nog vanligt, ja.
Ja, precis. Men för vissa personer är det helt meningslöst med sex om det inte finns en relation, om det inte finns den typen av koppling. Och då, till exempel om man öppnar upp en monogam relation, så blir det helt meningslöst om det är okej med flörter och one night stands, men inte med fasta partners.
Mm. Du, jag måste ju säga att jag är liksom starkt präglad, påverkad av den monogama normen. Vad möter du för fördomar då kring att leva icke-monogamt?
Alltså, vanliga fördomar är väl dels att det finns liksom en könad grej där som jag tycker är intressant. Och det är att kvinnor anses kanske vara lurade in i det, de är tvingade in i det. Det är deras manliga partner som tjatat in dem. Medan män som lever flersamt ses mer som opålitliga fuckboys. Att det är ett tecken på att det är en person som man inte kan lita på, som är bara ute efter sex på ett dåligt sätt och sådär. Så jag tänker att den grejen finns absolut. Sen förstås att det är ett tecken på att man kommer att göra slut eller kollapsa. Och det är väl inte heller ovanligt att man kanske öppnar upp som ett sista försök när man känner att relationen inte funkar. Så det är inte så konstigt att det kan ta slut då liksom. Eller att ibland så är det väl så att man öppnar upp och så funkar det verkligen inte, något händer och så är det irreversibelt. Men min bild är väl snarare att det ofta är att man ser det här som en av sina sista chanser att behålla ett förhållande.
Mm.
Också det här att man skulle vara oseriös eller opålitlig eller att barnen skulle drabbas på något sätt, det hör man ju jätteofta. Och flersamma förökar sig precis som monogama, det är liksom ingen skillnad.
Nej.
Det kan vara bra att tänka på, så det är barnen påverkas liksom mycket mindre än folk kanske tror.
Ja. Ja, vi ska gå vidare i programmet. Det här är Förmiddag i P1 med mig Nicke Nordmark och sexologen Tanja Sohinina tillsammans med konstnären Sara Edström som lever flersamt. Ja, om man nu vill ge sig in i någon annan relationsform än monogamin, hur får man det att funka och må bra i det? Och vad kan man behöva förklara för omgivning och potentiella partners? Det ska vi försöka ta reda på nu, tänkte jag. Sara, du har skrivit en bok om dina upplevelser och tankar om att leva flersamt. Vad har du fått för reaktioner på den?
Alltså jag kanske trodde att jag skulle få lite mer negativa reaktioner eller mer ifrågasättande, men jag har mött jättepositiva reaktioner. Och det som slog mig var ju att det är oberoende av vilken relationsform man själv lever i. För först så tänkte jag att men det här är liksom för dem som är nyfikna på flersamhet av olika sätt. Men allt det som jag tänker är viktigt i en flersam relation är ju lika viktigt i en monogam relation. Så att folk har kunnat reflektera över sina egna val och sina egna liv, oavsett relationsform. Det tyckte jag var positivt. Så att, ja, och sen möter jag ju naturligtvis många som bara helt enkelt tycker det är jättespännande. För att det är ju fortfarande så att även om vi omges av sex och naket överallt hela tiden, så pratar vi inte om det på ett sånt här sätt som jag strävar efter att liksom prata om det på ett väldigt, väldigt tråkigt sätt, tänker jag. Att det bara så här, men så här går det till. Många frågar mig till exempel, hur gör man? Hur hittar man in i det? Och hur gör man till exempel om man ska gå på sexfest? Mm. Eller gå på klubb i Berlin? Hur gör man? Och många har frågat såna här saker som, var lägger man sina kläder? Alltså helt sådana. Och det tycker jag är lite roligt att liksom, det är många som är nyfikna på sådana helt, praktiska detaljer.
Ja, men det säger ju någonting ändå om nivån på nyfikenheten, att de tänker sig in i rent praktiska grejer om hur det skulle vara att, till exempel gå på en sexfest, tänker jag. Mm. Men då måste ju jag återgå till den här lilla frågan om svartsjuka.
Mm.
Har du mött det någon gång?
Alltså, ja. Och det är ju som nu så håller jag på att utforska den flersamma livsstilen tillsammans med en partner som jag älskar.
Mm.
tidigare när jag kom in i det, då var jag mer solo. Men jag hade relationer, och jag tänker det är verkligen, verkligen relationer som är väldigt, väldigt viktiga och betydelsefulla. Men jag tänkte också där, oj, här kan man ha relationer på ett annat sätt än det jag har fått lära mig av Hollywoodfilmer och genom mitt liv. Det kan vara otroligt viktiga relationer, fast jag skulle inte kalla dem romantiska på det sättet. Men nu, ja, men det som jag tänker också, och du frågar här, hur hittar man in och hur vet man om det här är någonting för en? Det är ju att ta det varligt och förhoppningsvis då ha en partner som kan ta emot det jag säger. Mm. Nu oroar jag mig för det här, nu känns det så här, hur ska vi göra? Och det kan ju tyckas ibland att det är lite cirkel, man måste prata om det igen och igen. Och hur kändes det nu? Och även om jag sa så där förut så kände jag så här nu. Och då måste man ha en partner som kan ta emot det. Mm. Och reflektera för att förstå att det här måste vi ta ett steg i taget. Hur känns det här? Teorin är en sak, men sen...
Ja, men exakt. Ja, men jag tänkte det också, att om du lever med någon nu, vad kan det vara för situationer där du känner svartsjuka?
Jag tänkte det, Tanja, du sa någonting om svartsjuka är liksom något man inte riktigt pratar om. Samtidigt så tänker jag så här, svartsjuka är någonting som alla tar för givet, att det ska nästan finnas.
Men verkligen.
Och då tänker jag så här, att det som jag tycker är intressant, det är att tänka så här, vad är det för någonting? De flesta kanske tänker så här, man löser svartsjuka genom att säga, du får inte göra så här för det gör mig svartsjuk. Du får inte, i de allra värsta fall, du får inte titta på någon annan, du får inte ha andra vänner. Och tror man att man ska lösa det på det sättet. Men när man tar ansvar för det själv och tänker att jag reflekterar, vad är det i mig som väcks för oro här eller någonting. Jag tyckte det var också intressant det du sa, Tanja, det här att om man inte är rädd att förlora sin partner, då blir man ju mindre svartsjuk, även om ens partner har andra. För att här är man plötsligt i en relationsform där det ena inte behöver liksom, jag har de här drastiska konsekvenserna som det ju blir i en monogam tvåsam relation. Då blir det antingen måste du trycka bort känslorna för någon annan och kämpa med det, eller så måste du göra slut. Liksom, och det blir sådana enorma konsekvenser.
Mm, vad tänker du, Tanja?
Jag tänker att jag vill gå tillbaka till frågan om nybörjartips. Mm. Och jag tänker att nu var det inte liksom så jag gjorde för 20 år sedan, men det är det bästa tipset jag kan ge är verkligen att börja med att skaffa fler samma kompisar. Börja inte med att försöka skaffa fler samma ragg. Mm. Och det är flera skäl. Dels så, ja, men om man är ett par som öppnar upp, om man börjar från den änden och ni inte har andra att prata med, då kommer ni vara varandras enda bollplank. Och det är inte alltid den bästa lösningen om ni sen sitter där och har lite problem med er partner. Det kan liksom bli lite för innästlat och det blir inte helt bra. Så då är det guld att ha andra kompisar att prata med som också förstår det där flersamma, som inte är din gamla bästis som tycker det här är kul men fattar ingenting. Liksom. Mm. Och även om man kommer in solo eller som enskild person, så kan det vara jättebra att ha kompisar som kan guida en i ett socialt sammanhang, visa hur normerna ser ut. Jag tänker det är så himla klassiskt att man i flersamma sammanhang ser folk klampa in och bara hej, vill jag ta en ny partner? Och så bryter de mot alla community-regler och beter sig liksom, för att ingen har riktigt så här visat dem hur man gör.
Nej.
Så jag tänker att, och så är det såklart att, som du sa förut Sara, att i vissa av dessa kretsar så finns det folk som kan hitta lätta byten för att bete sig illa. De sitter där, de går dit för att det är lite lättare jaktmarker. Liksom. Och är man ensam, har man inga kompisar, så har man inte heller någon som kan varna en. Man har ingen någon att liksom bolla mot. Är det här normalt? Är det här konstigt? Så börja med att skaffa vänner. Och sen kan du liksom, ja, kanske träffa vänners vänner och på det sättet få lite mer partners.
Mm.
Och skaffa vänner kan man väl göra på lite olika sätt. Jag tänker att man kan kolla in polyföreningen. Man kan kolla in om det finns någon swingersklubb i närheten. Man kan se om det är någon... Man kan åka till någon kinkfest någon gång, eller att man kanske kan gå med Facebook-community. Så man kan börja där, och det finns jättemånga om man kollar på kalendern på Dark Side, om man ska vara väldigt, väldigt konkret, så kan man se om det finns någon fika någonstans man kan gå på. Och det finns verkligen över hela landet.
Så ja, det finns här olika sajter där ja, men för den här communityn på olika sätt. Men Tanja, förlåt att jag går in på ett annat spår eller tidigare spår här igen, för jag naglar mig fast vid den här svartsjukan. Jag försöker förstå den på något sätt. Alltså, om det kommer klienter till dig som har det jobbigt med svartsjukan, vad säger de och vad säger du till dem?
Ja, men, dels som sagt, svartsjuka är en del av det som kan hända, men det är ofta andra grejer som de kommer till mig för. Till exempel just avundsjuka. Eller att de tycker att det är svårt att manövrera två relationer samtidigt och att båda ska få utrymme och sådär. Men om de kommer in med svartsjuka så pratar vi om när aktiveras den, hur den känns i kroppen, om det finns några gamla erfarenheter som gör den triggas i vissa situationer. Om det finns fog för den, för att ibland så finns det faktiskt, svartsjuka är ett jättebra varningssystem, så ibland så finns det faktiskt all anledning att känna att någonting är off. Och det kan man också behöva diskutera, att men det kanske är befogat. Och så framförallt jobbar man kanske på att se svartsjuka som en av många känslor. Som sagt, som att föräldrar kan bli jättearga ibland. Och det är ingen som säger, men då ska du inte vara förälder. Så man ser det helt enkelt som en av många känslor som finns. Och så lär man sig att hantera känslor överlag. Och liksom balansera lite, hitta anledningar till varför just den känslan är så jobbig. Och kanske också låta det ta lite tid att förstå att man är trygg. För att är man uppvuxen i en monogam kontext, vilket de allra flesta är, så är det såklart ny partner dyker upp. Alla vet att det är ett tecken på att man blir dumpad. Men har man varit genom några sådana cykler så börjar kroppen och allt lära sig att men nej, vänta, det betyder inte alls det. Så det kan också vara en liten så här omskolningsfråga. Och jag tänker för mig som är van vid ett flersam kontext i privatlivet så kan jag bli helt chockad ibland, alltså rent känslomässigt, när jag hamnar i mer monogama sammanhang och bara, oj, man, den här personen vill inte dejta mig för att jag redan dejtar. Men va? Hur gör man? Ja. Vad gör ni? Alltså, och jag förstår att det är jättevanligt för andra, men för mig är det en ganska ny upplevelse och då blir jag omskakande liksom, på ett sätt som jag inte är van vid. Jag tänker också att man, om man gör en omställning behöver man förstå att omställningen är en sak. Men att leva så på rutin är något helt annat. Och det är ofta mycket, mycket lättare efter ett tag. Man behöver inte kommunicera om det här på detaljnivå hela tiden. Det blir mycket mindre jobbiga och oväntade känslor. Man får liksom en vardagsrutin på det som på allt annat.
Jag behöver fråga er båda två lite grann. Så här, alltså vad är själva kärnan eller grunden då för att det ska fungera bra i en flersam relation? Alltså vad måste funka om det ska gå bra?
Alltså jag tänker att man måste veta vad man själv vill, varför man vill det här. För att jag tänker att det har jag ju också sett många som kanske som har liksom lite fel ingång. Och kanske speciellt par har man ju sett där det inte är balans och så. Men om man tänker på sig själv, man måste veta vad man vill och varför. Så att man känner sig trygg med när det då inte känns rätt. För att om man vet vilken väg man själv vill gå, då känner man liksom i magropen när någonting är på väg åt fel håll. Det skaver liksom. Så jag tänker, och naturligtvis sen, det som alla säger, alltså kommunicera. Och då är det att tycka det är roligt. Att tycka att det är det som är liksom det här, det som tar en framåt. Då måste man tycka det är roligt att utforska sina känslor och reaktioner.
Tanja, ett kort litet svar.
Ja, precis. Jag tittar på klockan här och jag tänker att jag vill faktiskt slå ett slag för att hela det här pratar så mycket att man måste vara så himla medveten och kommunicera så här mycket och som flersam. Och så ja, det är väl inte, det skadar ingen relation att kunna kommunicera bra, men man behöver inte heller hålla på med en kommunikationsorgie och liksom personlig utveckling för att leva flersamt. Man kan ha det ganska flersamma relationer som funkar bra. Man behöver liksom inte tänka att det måste vara next level. Men jag tänker att det viktigaste är väl att man vill. Det är väl det att veta vad man vill som är det svåra.
Ja, det kan ta sin tid att ta reda på också. Hörrni, det här var ett jättespännande, roligt och intressant samtal. Jag har en känsla att vi hade kunnat hålla på mycket längre med det, men tiden är tyvärr slut. Tack Sara Edström, konstnär från Luleå som lever flersamt, och Tanja Suhinina, psykolog och sexolog. Nästa vecka är Förmiddag tillbaka igen med flera intressanta program. Det handlar bland annat om det ökade antalet byråkrater. Men vi ska också prata om toxisk maskulinitet. Det här var Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Producent för dagens program var Pernilla Kommes, tekniker Mats Jonsson. Vill du komma i kontakt med redaktionen på Förmiddag med så kan du skriva till formiddagmed@sverigesradio.se. Och vill ni höra fler av våra program så finns de i appen Sveriges Radio Play. Det är bara att söka på Förmiddag med. Nu Dagens Eko med Karl Kadhammar.
Samar, varför är ilskan så stor mot att Istanbuls borgmästare häktats?
Ja, dels för att han är väldigt populär bland en stor skara i Turkiet och dels för att många tycker att Turkiet går mot en auktoritär och odemokratisk riktning där ingen har chans att utmana president Erdogans politik.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om mannen som utmanar Erdogan från häktet.
Det är den 20 mars 2025. Det har börjat skymma i Istanbul och på stans gator samlas tusentals demonstranter. De vill visa sitt stöd för Ekrem İmamoğlu, Istanbuls borgmästare och president Erdogans främsta politiska rival. Hans parti CHP, som är socialdemokratiskt och sekulärt, har på senare tid alltmer utmanat Erdogans moderata islamistparti AKP, framförallt i storstäderna. Men nu har han gripits och häktats, anklagad för bland annat korruption.
Här i kommunhuset så har folk som jobbar här samlats. De har inte åkt hem sedan igår.
När Sveriges Radios Mellanöstern korrespondent Samar Hadros åker till Istanbuls stadshus för att intervjua lokalpolitiker om situationen trängs demonstranter utanför de stora glasdörrarna. Slagorden ekar och situationen eskalerar. Demonstranterna bankar på de stora glasdörrarna och vill komma in för att undkomma polisens tårgas. Tårgas som också märks inne i stadshuset när det sticker i ögonen på folk som är där.
Alltså det utbröt panik och fortfarande kan jag höra folk som bankar.
En bild av många från ett Istanbul som kokar av demonstrationer just nu. I Turkiet som beskrivs som allt mer auktoritärt.
Gäst är Samar Hadros, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.
Okej Samar, jag tänker om vi tar det här från början. Vem är den här mannen, Ekrem İmamoğlu?
Han föds i provinsen Trabzon på 70-talet, växer upp på landsbygden. Han spelar handboll och fotboll under uppväxten, alltså en sportkille på samma sätt som Erdogan. Mm-hmm. En man av folket, även han. Erdogan anhängare menar till och med att han är något av en Erdogan copycat, en mm-hmm. Erdogan wannabe.
Okej.
Okay. I tonåren flyttar familjen till Istanbul, Turkiets största stad. Och efter universitetsstudierna börjar han arbeta inom familjens fastighetsbolag och sitter också i styrelsen för ett basketlag och ett fotbollslag. Hans familj är politiskt engagerad. Han går själv med i socialdemokratiska CHP 2008. Och redan året därpå så väljs han som distriktordförande i Beylikdüzü, ett distrikt i Istanbul.
Sayın Cumhurbaşkanım.
Och 2014 så blev han borgmästare i det distriktet.
Seçim olmasını diliyorum.
Men okej, den här perioden är ju samtidigt en tid då presidenten Erdogan tar över Turkiet allt mer. Och även om de då verkar ha vissa likheter i sin uppväxt och sportintresse och så, hur skulle du jämföra deras framtoning, hur de ser ut och sådär?
Sözlerimin hemen başında bugün...
Erdogan ses som en stark ledare, en seriös ledare som vet vad han gör, medan İmamoğlu framställs som en mjukare figur som barn tecknar många gånger och skickar sina teckningar av honom till İmamoğlu, allt från streckgubbar till att ja, vissa faktiskt lyckas med att fånga hans utseende. Och han delar jättegärna med sig av de här bilderna på sociala medier. Han jobbar väldigt mycket på att nå folk på sociala medier, vilket gör att många unga dras till honom. Men det används också mot honom av Erdogans anhängare. Mm-hmm. Att de som stödjer Imamoglu är osedliga, omogna, udda människor.
Men okej, vad händer sen i Imamoglus politiska karriär då?
Ja, 2019 så ställer han upp i lokalvalen där han kandiderar till att bli borgmästare i Istanbul. Under sin turné så åker han med sin turnébuss och en pojke, 16 år gammal, springer efter bussen och ropar: allt kommer bli bra. Det här anammade Ekrem İmamoğlu och den här meningen blev slogan för hans kampanj. Allt kommer att bli bra. Och det här visar igen hur bra han är på att fånga upp vad vanliga människor säger. Och han vinner valet, men valresultatet ifrågasätts av Erdogan. Han hävdar valfusk och så tvingar Istanbul att ta om lokalvalet. Mm-hmm. Men İmamoğlu vinner igen med större marginal.
Och hur reagerar Erdogan då, presidenten och hans parti på det då?
De blir såklart inte glada för det resultatet, och i samband med att İmamoğlu fick veta att det här valet, lokalvalet, kommer att tas om, så var han irriterad över det och ska vid ett tillfälle ha kallat den turkiska valmyndigheten för dårar.
Istanbul's mayor Ekrem İmamoğlu has been sentenced to jail.
Då blev han dömd för förtal för det uttalandet, mm-hmm, till över 2 års fängelse och förbjöds att verka politiskt. Men sen så har han kunnat göra det ändå eftersom han har överklagat den här domen till högsta instans.
Men då har alltså İmamoğlu lyckats nå den här posten trots allt som borgmästare i Istanbul, vad det verkar till Erdogans förtret. Hur stort är det?
Det är väldigt stort. Erdogan var själv borgmästare i Istanbul och AKP, Erdogans parti, hade Istanbul i över 20 år. Så att förlora en så viktig stad som är Turkiets finansiella hubb, det var ett väldigt stort nederlag. Erdogan har själv sagt att ja, den som förlorar Istanbul förlorar Turkiet, och det är någonting som många är överens om.
Hmm. Så vad gör İmamoğlu sen då? Ger han sig in i den kampen att försöka gå in i den nationella politiken?
Ja, absolut. Under presidentvalet 2023 så ställer han upp som vicepresidentkandidat. Men trots att İmamoğlu vann Istanbul i lokalvalen så vann Erdogan presidentvalet det året. Men İmamoğlu's karriär fortsätter. Den 31 mars 2024 så vinner han Istanbul igen. Och den här gången så accepteras valresultatet av president Erdogan. Han håller ett tal där han låter väldigt försonande, där han pratar om nationell samling, och det uppfattas i Turkiet som att ja, Erdogan har den här gången accepterat valresultatet och vill ha lugn och ro i den turkiska politiken.
Och hur är stämningen bland İmamoğlu's supportrar då?
Jag åkte till ett distrikt som heter Beşiktaş, och CHP är väldigt starkt i det distriktet. Och där firade människor med CHPs flaggor, man spelade musik som alla sjöng med, många ungdomar var där. Och man kunde se faktiskt att ja, de som står bakom İmamoğlu är inte bara unga, sekulära personer, utan jag kunde se där kvinnor som är beslöjade, som viftar där med CHPs flaggor.
Okej, Samar, så om vi går över nu då till det som händer i mars i år, då verkligheten på något sätt kommer ikapp Imamoglu, eller vad man ska säga. Ta oss igenom vad det är som sker.
Ja, det börjar den 18 mars. Då bestämmer Istanbuls universitet att ogiltigt förklara Imamoglus examensbevis.
Mm-hmm.
Man kan inte enligt turkisk lag ställa upp som presidentkandidat om man inte har universitetsexamen.
Mm-hmm.
Dagen efter så grips han i en gryningsrazzia. Innan han greps så passar han på att spela in en video som han publicerar på sociala medier, och där han menar att det här är ett orättvist gripande och att han kommer att kämpa. Man ser att han står i sin walk-in closet. Bakom honom så ser man några kostym som hänger. Och ja, han står där och knyter sin slips. Och han pratar även om att han kommer att fortsätta hålla huvudet högt. Och det är det han vill signalera, just det här. Att jag räds ingenting och kommer att bemöta det här med heder.
Och hur ser det ut sen när han grips då?
Ja, det finns bilder på en rad kravallpoliser som är välutrustade, står utanför hans hem med sina sköldar. Och så ser man när Imamoglu körs iväg av en karavan av bilar.
Och bara så jag förstår här, vad är det han anklagas för och vad svarar Imamoglu själv på det?
Ja, han anklagas för korruption, för att ha bildat en kriminell organisation som har ägnat sig åt utpressning av affärsmän, där han har tagit emot mutor, där han har olagligt lagrat personuppgifter, och han anklagas även för samröre med en terrororganisation, och här menar man PKK. Imamoglu förnekar alla anklagelser och skriver på X att han är utsatt för en politisk kupp.
Och Samar, du som följer då de här stora demonstrationerna som blossar upp i Istanbul efter det här på plats. Beskriv, vad är det för scener som utspelar sig där och vad säger folk till dig?
Dagen efter han blev gripen så började studenterna demonstrera utanför deras universitet, gick ut under rasterna, demonstrerade, gick tillbaka till sina seminarier. De berättade att även många professorer ställer sig också bakom de här demonstrationerna, så de har ju tillåtit studenterna att gå ut och demonstrera.
Only reason is that he is the main opposition of Erdogan and he can maybe the only person who beat Erdogan in election.
Jag träffade två studenter utanför Istanbuls universitet, Ikrem och Melike. Och de var övertygade om att president Erdogan ligger bakom gripandet, att det här är politiskt motiverat, och menade att Imamoglu är den enda som idag kan utmana president Erdogan. Och jag frågade om de tror på de här anklagelserna om korruption och samröre med terrororganisationer och så.
All students are terrorists, all feminists are terrorists.
Och så svarade Melike då att ja, studenterna är terrorister, feministerna är terrorister, alla som motsätter sig Erdogans politik är terrorister.
You would like to say your name?
Ikim, yeah, I can say.
And I'm Melike.
När jag intervjuat dem färdigt så undrade jag om jag kunde ta deras namn och kunde fotografera dem, för att andra som jag intervjuade ville inte ställa upp varken med namn eller bild.
We are not criminal.
We are not criminal.
Men Melike och Ikrem hade inget emot att bli fotograferade. Vi är inga kriminella, sa de.
Men vad är det för scener som utspelar sig där runt Istanbul då? Alltså, blir det stökigt?
Ja, det blir det faktiskt. Demonstranterna och polisen, kravallpolisen, drabbas samman då och då, där polisen skjuter tårgas och även beskjuter demonstranterna med vattenkanoner och gummikulor. Och de här scenerna utspelar sig inte bara i Istanbul utan i olika provinser runt om i landet.
Det är måndagen den 24 mars. Efter flera dagar av protester har Erdogan samlat till kabinettsmöte i presidentpalatset i Ankara. Efteråt håller han ett tv-sänt tal. Från ett podium omgärdad av turkiska flaggor kallar presidenten de pågående protesterna för provokationer och säger att de ansvariga kommer att ställas inför rätta. Erdogan anklagar demonstranterna för att attackera polisen och störa den allmänna ordningen. Och han beskyller oppositionen för att uppvigla till oroligheterna. Och jag sammar, om vi ser på den här situationen nu ur demonstranternas perspektiv, som jag alltså vill att Imamoglu ska släppas och få ställa upp i val, kan sådana här protester göra någon skillnad? Alltså, kan de få igenom det?
Ja, det är nog många som undrar. CHP:s ledare Özgür Özel gick häromdagen ut och sa att vi kan inte hålla på att demonstrera varje dag utan vi kommer kalla till stora demonstrationer varje lördag. Mm-hmm. Vilket de har gjort nu. De har kallat till stora demonstrationer. Och även att var och en får demonstrera från sitt hem så att säga genom att gå ut på balkongen eller öppna fönstret och börja slå på kastruller och stekpannor. Okay. Och det som skulle kunna ge effekt, det är att CHP har publicerat en bojkottlista, en lista på företag som ska bojkottas. Alltså som man menar att de här företagen inte stödjer demonstrationerna och ska då bojkottas. En av de företagen som finns med på den här listan är en väldigt känd kafékedja. En vän till mig berättade att hon har en sån kafé nära henne. Hon berättade att ja, den är helt tom. Mm. Det var den under dagen. Men sen under kvällen så fylldes den med människor. Och hon fick en känsla av att ja, alla som är där är AKP-anhängare, ungdomar från AKPs ungdomsförbund. Och ja, hon menade att det var väldigt många kvinnor som bar slöja som var där till exempel för att stödja kedjan.
Så det pågår någon slags kamp på gatorna här till och med var man ska dricka sitt kaffe och inte?
Ja, precis. Och vilka kläder man ska köpa och vilka medier man ska följa. För att det finns ett antal medier som är med på den här bojkottslistan.
Men om vi antar istället då att Imamoglu faktiskt sitter där han sitter i häktet och att det blir svårt för honom att fortsätta med politiken här. Vad betyder i så fall det för Erdogan och hans grepp om Turkiet?
Ja, det betyder att Erdogan är inte redo att släppa taget om Turkiet. Och de som kritiserar gripandet av Imamoglu menar att Turkiet går mot en mer odemokratisk och auktoritär riktning. Och en annan viktig sak som många bedömare pekar på, det är att Erdogan och hans familj riskerar att själva bli åtalade för korruption om de förlorar makten.
Men du, den där sloganen som Imamoglu haft, som du sa han plockade upp från en pojke på gatan, att allt kommer att bli bra. Kan hans anhängare verkligen tro på det just nu?
Ja, de jag pratar med menar att de kommer fortsätta att kämpa tills det blir bra. De som är ute och demonstrerar är väldigt motiverade. Och ja, en sak att nämna, killen som myntade det slogan allt kommer att bli bra, Berkay Gizgin, är nu gripen. Han greps i söndags under en demonstration. Nu är han 21 år gammal.
Så han sitter i häkten nu då?
Ja, tillsammans med runt 1400 andra personer. Det handlar om journalister, folk som jobbar inom kulturen, politiker, studenter. Så det är många som är gripna till den graden att enligt medieuppgifter så har man inte plats längre för nya fängslade i Istanbul, så de kommer att transporteras till andra provinser.
Tack så mycket, Samar.
Tack.
Programledare Robin Olin, gäst Samar Hadros, producenter Lova Nyqvist-Sköld, Karl Kadhammar och Stina Fischer.
Lördag den 29 mars händer det någonting häftigt och speciellt i appen Sveriges Radio Play. Eller hur, Carina Claesson?
Ja, men precis. Poddfest, Sveriges Radios poddfest, kommer att sända live i appen, och det sker från tre olika scener, kan man säga. Det kommer vara totalt 14 poddar som medverkar, och de starka P1-titlarna är Radiokorrespondenterna Ryssland, USA-podden, Sommar i P1 är där för första gången. Dagens Eko i Hjärnan på Louise Epstein, också där för första gången. Och sen har vi Söndagsintervjun som kommer att vara med.
Klockan 13 börjar det här och håller på fram till 18. Och rullar det bara på då helt enkelt under de här timmarna?
Ja, men det är precis det gör. Man är inne i appen, det kommer finnas tre strömmar från de olika scenerna. Programmet som jag förstår att många kanske är sugna på att veta hur det ligger till, det kan man hitta på sverigesradio.se/podfest.
Vad är huvudsyftet med det här?
Ja, men det är att visa upp Sveriges Radios enormt fina utbud av poddar. Det är det handlar om.
Säger Carina Claesson, projektledare för Podfest. Ett evenemang från Sveriges Radio som vi följer i appen Sveriges Radio Play. Lördag 29 mars mellan klockan 13 och klockan 18. Imorgon alltså poddfest. Närmast här i P1, nyheter, klockan är 11.
I Ekot nu om senaste nytt kring den kraftiga jordbävningen i Sydostasien tidigare idag. USA:s geologiska myndighet befarar att många har dött i jordskalvet och att många har skadats. Men nu direkt är vår Asienkorrespondent Axel Kronholm. Ja, vad har kommit fram om omfattningen så här långt, Axel?
Ja, den myndigheten du nämnde där, de uppskattar att det kan röra sig om tusentals som befaras döda i den här jordskalvet, och det är ju en uppskattning baserat på vad vi vet om skalvets natur och var det hände. Men jag nås ju nu av uppgifter från civilsamhälle och lokala hjälporganisationer runt om i Myanmar i det drabbade området som rapporterar om dödsfall. De är ju också inte än så länge inte bekräftade, men det tyder ju på att det kan vara en väldigt stor omfattning på det här jordskalvet.
Och skalvet inträffade ju i Myanmar med magnituden 7,7. Vad är det för land som drabbas nu, skulle du säga?
Det är ju ett land i inbördeskrig där man redan har en väldigt utbredd hunger. Kriget gör ju också att det kommer att vara svårt att nå fram med hjälpinsatser, det är det redan. Och man har redan närmare 20 miljoner invånare i landet som är i behov av humanitär hjälp, alltså omkring en tredjedel av befolkningen. Så det här är ju redan ett väldigt plågat land som drabbas av det här nu.
Och det säger vår korrespondent i Asien, Axel Kronholm, med direkt här i Ekot. Och svenska utrikesdepartementet, UD, uppmanar svenskar i jordbävningsdrabbade i Sydostasien att höra av sig till sina anhöriga. Och jordbävningen som inträffade i Myanmar har haft stor påverkan även i Thailand. Det kommer nu uppgifter om att minst tre personer bekräftats döda efter att en skyskrapa rasade i jordbävningen i morse, svensk tid. Och svenskar på plats i Sydostasien bör även hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen i medier och följa lokala myndigheters råd och anvisningar, rekommenderar UD. Senare idag så hålls häktningsförhandling i Stockholms tingsrätt mot svensken Osama Krayem som misstänks för bland annat grova krigsförbrytelser och terroristbrott i Syrien. Han misstänks för att i samråd med terrorgruppen IS ha avrättat en pilot genom att elda upp piloten instängd i en bur. Gärningen filmades och spreds som propaganda. Krayem har utlämnats från Frankrike där han redan avtjänar straff för terrorbrott. Ekots nyheter klockan 11 med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
I dagens P1-kultur så blir det fest, för vi tillkännager vinnaren av Sveriges Radios Nobelpris 2025. Och det är ni lyssnare som har röstat och lyssnat. Klockan 13 berättar vi vem det blir. Så innan dess hinner ni ju höra alla de 5 nominerade novellerna i vår app, Sveriges Radio Play. Dessutom kommer ni få en intervju med den brittiska regissören Andrea Arnold. Hennes nya film Bird har premiär till helgen. Hör vad musiken betyder för henne när hon jobbar. Och så får vi besök i studion av regissören Linus Tunström. Nu sätter han upp Juloratoriet på Dramaten. Juloratoriet som ju är en roman skriven av hans pappa Göran Tunström. Jag heter Lisa Bergström. Om ni lyssnar på oss klockan 1 så får ni reda på vem som vinner Sveriges Radios Nobelpris 2025.
På återhörande säger vi till kulturredaktionen. Så det blir hög tid att släppa fram kollegorna på stilredaktionen.
Hallå modedoktorn.
Hallå.
Jag har en liten fråga.
Shoot.
Till doktor Susanne Ljung. Om det var så att du fick möjligheten att skriva ut ett plagg på recept till alla som har någon form av modekris eller modesjuka, vilket plagg skulle det vara?
En tröja av kashmir.
Varför då?
Därför den är mjuk, mysig och skön att bära och funka jämnt. Man blir lite på gott humör av att ha en sån på sig.
Mår man bättre?
Ja.
Skulle det gå så långt som att mena att staten skulle gå in och subventionera kashmir?
Ja, för att det är dyrt och möjligen, men kanske inte skulle gå så långt.
Bra, då har vi klargjort det. Och idag så är det historisk premiär här i Samtal med stil. Vi ska ha vår första frågepodd. Är du redo?
Ja.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
Alla vet ju att det liksom ingår i titeln doktor att då och då svara på frågor. Och nu har vi ju en livslevande modedoktor här på Stil, och det är du, Susanne. Och idag är då äntligen dags. Vi har gått ut på vår Instagram och efterlyst er lyssnares frågor.
Ja.
Innan vi börjar, vilken är den vanligaste modefrågan som du får?
Men jag får inte så många frågor faktiskt.
Ingen?
Nej, rätt sällan.
Då kanske du får göra dig redo nu, för att det kan ju droppa in en och annan fråga i framtiden eftersom vi nu öppnar upp den här dörren. Och nu riktar jag mig till dig som lyssnar. Har du en fråga till Susanne så skriv till oss på Instagram eller mejla oss. Då börjar vi.
Yes.
Hej Stil. Jag har ärvt en rätt ball mörkbrun minkpäls från min mormor. Och den passar faktiskt oväntat bra. Jag har också uppfattat att det är inne med päls. Men jag känner mig osäker på om det är socialt accepterat att bära den. Skulle känna mig aningen otrygg i att ha den på mig. Men vet egentligen inte varför. Är det skillnad på att bära vintagepäls jämfört med att köpa en ny? Vad tycker Susanne?
Ja, men jag befinner mig faktiskt själv i ett liknande läge, för jag har nyligen rensat ut mitt föräldrahem och behövt göra mig av med massor av grejer, bland annat då en päls. Min mammas bisampäls.
Bisampäls?
Mm.
Vad är då det?
Ett stort gnagardjur.
Okej, för man tänker på bison också, men det hade ju varit lite...
Bison och bisam.
Bisam, ett gnagardjur.
Ett gnagardjur med lång och mjuk päls.
Så du står där med den där pälsen, har ärvt den, och vad har hänt med den? Hur har du resonerat?
Jag fattade beslutet bättre att den kommer till användning, så jag skänkte bort den till en kär vän som kan bära upp den. Den passar inte riktigt på mig heller.
Och det kändes bra?
Ja.
Mm. Men den här personen verkar vilja ha kvar pälsen och är lite sugen på att bära den. Och hon skriver här att hon har noterat att det är mycket pälsar just nu. Det har jag också märkt. Det är på röda mattan, det är olika bilder av kändisar. Också i min egen bekantskapskrets tycker jag mig se pälsen dyka upp allt oftare. Vad är din bild av pälsen? Är den inne igen?
Ja, men det är en komplex fråga som man säger.
Hur då?
Ja, men det är ett virvar av frågor om moral och etik.
Ja, det är det jag känner, för jag vet faktiskt inte riktigt själv hur jag skulle resonera kring etiken om jag nu blev sugen på att bära päls. Är det okej eller inte? Vad skulle du säga där då?
Ja, men det sägs ju ofta att äkta päls är naturlig och återvinningsbar, och det stämmer ju. Det är bättre än fuskpäls som är baserad då på oljebaserade plastmaterial som nylon, akryl och polyester.
Jag har hört från vår branschkollega Modemassaken på hennes Instagram, så berättade hon där att det tar 200 år för naturen att bryta ner en fuskpäls, men det tar bara ett år att bryta ner en vanlig päls.
Mm. Visst, men sen kan man ju fråga sig vilka signal man skickar ut genom att bära päls överhuvudtaget. Frågar man till exempel PETA, så menar de att det spelar ingen roll om det är ny eller gammal päls, för det är ändå ett oskyldigt djur som blivit av med sin päls.
Så enligt PETA så är man liksom mördare oavsett?
Ja, det är en drastisk formulering. Medbrottsling kanske?
PETA förresten, för de som inte vet vad det är.
Jo, men det är en förkortning av People for the Ethical Treatment of Animals, och det är världens största djurrättsorganisation som bildades 1980, och därför att kämpa mot då bland annat pälsindustrin. De har jättemånga medlemmar, nästan lika många medlemmar som Sverige, invånare 9 miljoner.
Jag minns att du berättade för mig, PETA gick ut och hyllade det här lejonhuvudet som Kylie Jenner hade på sig från Schiaparelli. Att de tyckte det var så bra att det var så...
Att det inte var äkta.
Att det inte var äkta, ja.
Att det var ett äkta lejon som blev halshugget. Ja, men det finns ju päls och päls.
Päls och päls.
Ja, men i många kollektioner för hösten och vintern 2025 så kunde man se massor av vad som såg ut som fluffiga pälsar, inte av lejon, men av mink och räv, men som var fusk på annat sätt.
Vadå, du menar såna där giftfyllda syntetmaterialspälsar?
Nej, det var något helt annat. Det här var bland annat då bearbetad shearling, det vill säga mjuk mocka på ena sidan och päls på den andra. Men de här var gjorda för att likna mink och räv. Och det gjorde de också. Det var jättesvårt att se skillnad.
Okej, så du menar att man har börjat imitera